det var naturen som drog, det var det som var intressant. Så då förberedde jag mig och läste om ormarna till exempel. Och läste att det fanns hur många jättegiftiga ormar som helst. Och det fanns hur många spindlar som helst som var hur giftiga som helst. Som dödar med ett bett liksom. Och vid något tillfälle kom jag ihåg att jag gick mitt i Stockholm. Och ja, det är också en sån här upplevelse. Det var som om det talade till mig. Men jag hörde ungefär som att jag skulle dö. Där nere i Australien. Sånt har inte hänt annars. Alltså det var den gången jag hörde något sånt. Men det var väldigt kraftfullt naturligtvis. Och jag var ju jätterädd. Och sen tänkte jag också, men det här är ju... Ska jag låta mig styras av något sånt? Nej, det tänker jag inte göra. Utan vi åkte ju. Men jag tror att den där rädslan som jag hade innan, den låg och pyrde liksom. Sen finns det ju andra anledningar för att jag blev sjuk så där tvärt. Men det är en sak att rädslan liksom hjälpte till att få fram sjukdomen.
Rebecka Wik sitter vid köksbordet i hemmet utanför Nyköping. Här breder åkerlandskapet ut sig och längre bort väntar skogen. Hon berättar om resan i ungdomen då hennes liv helt utan förvarning gick från ljus till mörker. Jag heter Erik Skylt och det här är Den andra världen som idag har rubriken Naturen.
Jag gick på universitetet på en biologisk geovetenskaplig linje. Och då åkte jag och min blivande man till Tasmanien. Och där hade vi, då hade vi varit först i regnskogen liksom uppe i Australien då, på östkusten. Och riktigt varmt och svettigt hade det varit. Och sen åkte vi ner till Tasmanien och där var det å andra sidan väldigt kallt. Och vi var uppe i, vi frös och ja... Det var snö och... Men vi tältade och hade samma sovsäckar så vi frös ju som hundar. Och då skulle vi lyfta därifrån. Och ja, det kom bara helt hastigt. Jag reste mig upp. Jag satt vid vägkanten och vi väntade. Och så kom det en bil så reste jag mig upp och bara... slog det till liksom och plötsligt så hade jag ont. Och rejält ont. Och det... Sen fortsatte det. Och ibland tänkte jag, men det här hittar jag bara på. Eller det kändes som att det är någon slags psykisk grej. För att ett tag gjorde det ont här, liksom, och ett tag gjorde det ont i knät. Och sen gjorde det plötsligt ont i revbenen. Och ja, det kröp runt i kroppen. Och jag trodde hela tiden att snart är jag frisk. Eller yes, nu håller jag på att bli bra igen. Nu blir allt som det har varit. Men det blev inte det. Jag kände, jag var i min, alltså i blomman av min ålder eller vad det heter. Ung och vacker och allting bara, hela livet bara log. Och så blev jag tvärsjuk. Och jag kände mig så jäkla instängd och så fången. Och ja, det är fruktansvärt för att man känner sig hela tiden jagad av sjukdomen. Det är hela tiden som, okej, nu blir jag frisk. Nu är det bättre. Och sen kommer det bara och gör mer och mer ont. Ja, det är en riktigt läskig upplevelse av en slags trång, svettig sån här, som att fastna i en fälla helt enkelt.
Smärtan stannade kvar. Och veckor blev till månader, som blev till år. Det började med höften. Hon var 22 år och haltade redan. Men smärtan kom även att sprida sig runt i kroppen. Det var en märklig sjukdom, en gåta. Läkare och sjukgymnaster, ingen kunde ställa diagnos. Ingen kunde svara på vad det var som gjorde så ont. Det fanns inga yttre förklaringar och därför inte heller något botemedel. Till slut hade Rebecka Wijk bara en väg kvar att gå. Hon började söka sig inåt.
Alla möjliga försökte hjälpa mig. Men jag fick ingen hjälp. Det var ingenting som höll i sig. Och sen till sist, då, 8 år senare, då var jag alltså 30. Då kom jag till en man som jobbade som... Alltså en psykolog som jobbade som psykoterapeut då. Och han jobbade då så att han... Jag fick lägga mig på en brits och slappna av. Han talade och jag följde med. Och jag var helt vaken och i fullt, alltså i fullt medvetande hela tiden. Men ja, jag hade väldigt lätt att följa med i det som han berättade. Och när han väl släppte mig och så upplevde jag väldigt starkt att jag var mitt inne i en... I ett skeende, precis som man är i drömmar. Alltså jag sprang och jag klättrade och jag kunde prata med människor inne i den här upplevelsen. Så att det var regressioner eller inre resor som jag gjorde. Och det här gjorde vi ett antal gånger, men det var liksom som öppningen till det liv som började efter det här. Så det var precis i början på år 2000.
Mötet med psykoterapeuten gav henne tillgång till en ny, inre värld. Rebecka Wijk berättar om hur hon fick möjlighet att tränga djupt ner i det undermedvetna, gå längre än vad hon trodde var möjligt. Och långt där nere, i hennes egen historia, fanns själva smärtpunkten. Det handlade om en relation, en nära och därför så plågsam att komma till rätta med. Hon fann ett svar, men hade en lång väg kvar att vandra. Men redan innan mötet med terapeuten hade något hänt. Kanske var det en föraning av det som skulle komma längre fram i hennes liv. Hon hade av en slump kommit över en bok som handlade om hur människan kunde återknyta till naturen. Det handlade om träd. Att komma träden nära. Låta sitt medvetande på något sätt falla in i trädet. Rebecka Wijk berättar om hur hon ställde sig vid just ett litet träd. Och kunde känna hur trädets sav steg i henne. Hur skogen levde. På ett för henne okänt sätt. Ett inre rum, precis som det som hon funnit hos sig själv, hade hon nu börjat hitta, även i själva naturen. Det skulle komma att bli en ny väg och ett nytt liv.
Jag visste varför jag var sjuk. Jag visste det nu. Och jag mådde jättedåligt av det. För att det var liksom en stor grej att ta itu med. Men då, i det här mörka tillståndet som jag var i, så av någon anledning så berättade jag just den här trädupplevelsen för psykoterapeuten. Så jag berättade hur jag hade varit i det här trädet och hur jag hade upplevt mig som träd. Och då berättar han att han själv också hade haft en trädupplevelse. Han hade suttit vid ett träd och jag bara tagit det lugnt. Och då hade det kommit ett naturväsen. Så hade han pratat med det. Berättande så här. Och jag tror att vilken annan person som helst som hade sagt det, hade jag tänkt att han hittar på eller han är inte riktigt normal. Men just då så hängde hela mitt liv som en liten tunn spindeltråd i den här psykoterapeuten. För det var ju bara han som förstod mig, liksom, som jag kunde prata med just då. Så att Därför trodde jag det han sa. Och det var som att samtidigt som jag var mörkare än jag någonsin har varit i hela mitt liv hittills, så blev det så här bländande ljus. Och jag tänkte, men va? Kan det vara sant? Finns naturväsen? Och då gick jag ut i skogen och jag hade sådana förväntningar som var helt otroligt. Och gick runt och letade och undrade var man skulle kunna hitta naturväsen. Och ja, så gjorde jag ett experiment som liksom, satte mig då där jag tyckte att det här var liksom en källa av grönt. Och tänkte mig att de skulle vara där riktigt frodigt och härligt. Och ja, då satte jag mig där och så tänkte jag mig att jag liksom var inne i mig själv. Men att jag var tvungen att gå ut för att de finns ju utanför. Så jag tänkte mig att jag var inne i bröstet och att det fanns en port. Att bröstkorgen liksom var en port framåt. Och jag tänkte att jag liksom öppnade den porten och så gick jag ut. Och jag såg ingenting, jag bara låtsade så att säga. Jag bara fantiserade ihop det där. Och tänkte mig att ja, men så finns det en trappa där. Det hade jag tänkt ut innan. Och så ska jag gå ner för den där trappan. Några steg. Och sen kommer jag ner på marken. Och då ska jag se om det finns några naturväsen. Och så gjorde jag det. Och mina förväntningar var så uppskruvade så att... ja, det var riktigt, riktigt spännande. Och så gick jag ner de där trappstegen. Och sen tittade jag och jag såg absolut ingenting. Och jag tänkte också att ja, men det här är liksom uppdiktat bara. För jag visste ju inte om jag var utanför mig själv egentligen. Och så tittade jag runt som en blind. Liksom. Jag såg ingenting. Allting var bara ingenting. Och så tittade jag bort mot de där granarna som jag satt vid. Liksom långt till vänster om mig. Tittade jag ner under granen. Och där ser jag en liten varelse då som tittar upp på mig. Det var en sån lycka. Det var liksom så helt otroligt. För att jag ser den där lilla varelsen så tydligt. Precis som jag ser en människa. Jag ser ögonen och jag ser munnen och gröna kläder. Och, ja, så otroligt söt och så enormt glad och öppen. Och liksom bara tillvänd mig så här som om det här är det roligaste som någonsin har hänt.
Det fanns en tid då skogarna kryllade av väsen. Det var som berättas i sagor och legender. I olika kulturer har de skilda namn. I det antika Grekland härskade Pan över skogarna. I de nordiska länderna spelade näcken i vattendragen. Djupt ner i bergen bodde trollen. Och i skymningen dansade älvor över ängarna. Naturens väsen tillhörde vardagen och var en del av livet. Så berättas det. Men så började skogen att huggas ned. Modernitetens nyktra ljus tvättade naturen ren på allt oförklarligt. Idag finns den gamla folktron nästan bara kvar som ett poetiskt eko genom vår kultur. Som sagor för barn. Som en romantisk idé om något som gått förlorat. Där människor förutsåg en besjälad natur rullar idag skogsmaskinen ensam fram. Jag och Rebecka Wik reser oss från köksbordet och beger oss ut. Vi går in mellan de höga tallarna bakom hennes hus. Här vandrar hon dagligen, i ständig kommunikation med allt som lever. Både det som vanliga ögon kan se och det som rör sig på ett annat plan. Vi sätter oss efter ett tag i djup, mörkgrön mossa. Att prata om skogens väsen har idag blivit hennes yrke. Alla kan se vad hon ser, säger hon. Det handlar bara om att hitta den rätta blicken. Att bli som ett barn, tänker jag när hon berättar. Att hitta något vidsträckt bortom sant eller falskt. För mig är det en poetisk verklighet. Något som aldrig går att fånga, aldrig mäta eller väga. Men som är verkligt, på sitt helt eget sätt.
Det första är att man kan slappna av. Att man inte är spänd för någonting. Antingen för vad vet jag, hur man ser ut eller hur man... Ja, eller att man har ont någonstans eller någonting sånt där som blockerar. Så det första är att slappna av och vara här och nu. Och sen är det där att du behöver gå in i sinnena totalt. Som bara ge dig hän det du ser. Inte som att du ser på tv eller du ser... Ja, med distans, utan att verkligen gå in i det du ser, att låta dig hänföras. Så att sånt där som man kan läsa i dikter eller höra på barn, att de är bara, de glömmer allt annat och bara här och nu. Och sen det som jag gör då, det är ju liksom att jag, ja, det är som att jag vidgar mig istället för att jag liksom acceptera den begränsning som vi tror att vi har, det vill säga att vi är instoppade i våran kropp, och i regel inte ens i kroppen utan i regel bara i huvudet, det är liksom sätet för medvetandet, så struntar jag i det helt enkelt utan går ut över det och så att säga, det är som att jag säger att jag tittar på den här mossan nu då, och det är vit mossa och så är det blåbärsris och lite ja, och någon kotte som ligger där och så. Jag kan liksom... Jag kan titta på det, men sen kan jag också känna det, så att säga. Det är som att jag... Man kan säga att det är som att jag liksom sträcker mig ut till det och smeker det, eller liksom... Lite grann är det som en... Säg, som en snigel med sina antenner. En sån, på något sätt, en sån här otrolig känslighet av... En avkännande känslighet som det handlar om. Och den är i sin tur är helt beroende av det där att man liksom kan ge sig hän helt och hållet. För annars tjoff så åker man in i huvudet igen. Så är man liksom i den där begränsningen. Så det är samma som att bli förälskad, kan man säga. Okay, man blir förälskad, hur funkar det? Men då är du inte i dig själv. Då ser du... Om du är en man eller en kvinna som du ser, då är hela du fokuserad vid den. Så att du ser vartenda leende, vartenda liten rörelse han eller hon gör. Och är otroligt känslig för om det är minsta lilla som verkar avvisande eller minsta lilla som verkar tvärtom, bejakande. Mm. Och då kan man säga att då är du inte riktigt i dig själv, utan du är snarare... Det är som att du nosar runt den där personen. Även om du inte ens törs gå i närheten, så är du liksom där med hela din... Med hela din känsla. Och så är det faktiskt i det här. Det är bara, det handlar egentligen bara om hängivenhet och förälskelse. Till exempel det här med att det att jag ser blinkningar. Jag ser det blinka till och då vet jag att då är det någon där. Det är som en, det är som att någon knackar på en dörr, en osynlig dörr, och så finns det faktiskt någon där. De vill liksom ha kontakt. Och det där har jag berättat om på många föredrag. Och om igen så är det människor som kommer till mig då i pausen eller efteråt och säger, ja men du, jag har varit med om det där också. De har också sett att det blinkar. Någon såg ett ljus som liksom gick framför den och visade vägen och sådana saker. då i början när det hände så mycket, då då hade jag liksom ingen förankring heller, utan jag hade liksom bara mitt eget. Det var bara jag och alla de här varelserna. Och det är klart att jag så småningom så hade jag så mycket så jag var sprickfärdig av upplevelser, intryck och så vidare. Jag förstod inte mycket, men jag hade sett vansinnigt mycket. Och då att märka att hoppsan, det fanns visst ingen att berätta det här för. Och där var ju, och den tiden, då märkte jag ju också att jag kanske berättade lite för mycket då i början. Och då märkte jag att jag kunde möta människor som tyckte att det där var obehagligt, det som jag höll på med, ända till, alltså folk kunde reagera med vämjelse, alltså riktigt starkt. Och det var jätteobehagligt. Och jag kände mig otroligt utsatt för, som säger, jag tänkte, ja, här är jag ser allt det här. För mig är det här en revolution. Naturen är inte bara det som jag ser med de här ögonen, utan den är så mycket mer. Jag har massor att berätta och alla andra kanske bara tycker att jag håller på att bli vansinnig. Ja, och då känner man sig ganska liten och maktlös och utsatt.
Jag läste mycket som barn. Jag satt ensam och försvann in i andra världar. Böckernas värld var exakt lika verklig som allt annat. Jag minns inte bokstäverna, inga händer som bläddrade. Jag minns det som om jag verkligen såg vad som hände i berättelserna. Som om jag verkligen var där. Och jag minns med vilken sorg jag var tvungen att lämna den andra världen. Hur jag var tvungen att lära mig att den inte existerade. Inte var på riktigt. Först nu inser jag att den där världen kanske aldrig har försvunnit. Den finns kvar. Den finns kvar inom mig. Jag sätter mig ned med samma bok och blir åter ett barn. Boken blir till den portal som den alltid har varit. Den blir en länk mellan världar. Lika verkliga, men på två helt olika sätt. Den inre världen är svår att tala om. Men kanske är då ändå konsten en väg. Tillbaka från skogen tar Rebecka Wik fram de bilder hon målat av de väsen hon mött. Både som konstnär och författare har hon beskrivit en värld som hon funnit i naturen. Framför oss ligger nu några stora akvareller. Där är Mäster Grå som är ute och krattar. Där är solväsen och där är bilden på Pan som ligger henne så varmt om hjärtat.
Det här är faktiskt den bästa bilden jag vet. Jag skulle kunna sälja alla de andra. Men den här skulle jag aldrig sälja. För att Pan är i den här bilden. Och han är så himla... Han är full av liv och lust. Och han är vild och lite galen kanske. Men han är kärleksfull samtidigt. Han tittar ut där med sina gula ögon. Och sitt liksom, lite krokiga, snea leende. Och han är liksom full av, ja, han är vitaliteten själv tycker jag. Han är liv och lust och glädje och lite vansinne, men liksom naturens vansinne, liksom det brutala och hänsynslösa som också finns i naturen. Och samtidigt så är han all ljuvhet och kärleken i naturen. Alltså om jag nu målar av ett väsen och målar det exakt så som jag ser det, då saknas någonting i bilden. Det är exakt samma som om man säger en konstnär som målar båtar eller målar hus eller vad det än är. Om man gör det exakt så som det ser ut så är det ganska ointressant. Först för mig så gäller det att se ordentligt, att iaktta naturen och sen att liksom gå bort. Om det, att släppa de här att jaha, nu lägger jag en skugga där och då gör man si och så liksom, man ska ta lite blått på det röda för då blir det skugga och så vidare, då blir det dött, Utan när bilden själv, alltså bilden börjar leva själv. Jag känner att men här måste det vara lite mer blågrönt. Det här måste lysa mer och så vidare. Här behövs det en kantig form för att det runda ska framträda och så vidare. Och nu, jag tror att all intressant konst, om vi säger alla intressanta bildkonstnärer, alla intressanta författare också, de har den här öppenheten. De pressar inte fram någonting ur sitt eget. Det handlar inte om fantasi till exempel. För fantasi är något som du kan tänka ut. Bara helt enkelt med huvudet. Utan man öppnar sig för någonting och man vet inte riktigt vad det är. Och det kan flöda igenom. Men ibland när jag är ute och går och ser skönheten, jag bara suger upp den enorma skönhet som finns i naturen. Till exempel om jag hittar en skalbagge och så sitter jag liksom på huk och tittar på den här, tittar på ryggen och tittar på de här otroligt vackra mönstren. Så ränder och prickar och det är olika bruna nyanser och lite beige och lite svart och det är så oändligt snyggt. Och då undrar jag, men varför i hela friden lägger vi ner tid och kraft på att hålla på och måla och skriva och göra musik och allt det här? Ja, så går man och lyssnar på koltrasten och det är så oändligt vackert och röd haken som drillar och sen här finns det dessutom en svarthetta som är det ljuvligaste som jag vet. Det är så vackert. Det är så oändligt snyggt och de håller sig inte till de här tråkiga skalorna dur och moll. Så att, utan de är bara fria, de bara Men vad håller vi på med? Varför försöker vi skapa någonting själva? Och då tänker jag att även om min egen bild på att säga att jag försöker måla en skalbagge eller jag målar ett naturväsen, den blir liksom bara som ett litet rudiment av det som finns där ute. Men då tänker jag, nej, men vi håller på att lära oss. Så att om vi säger att naturen eller jorden eller du kan säga Gud är så skicklig och kan få fram så oändligt vackra saker, så vad håller vi på med? Vi är väl i någon slags liten verkstad och vi är liksom på tillväxt. Vi är små gudar som håller på att bli till, eller små skapare. Och att jag tror att vi har en oändlig potential och det har varje människa. Det spelar ingen roll om man är konstnärlig eller om man inte är det. Alla har konstnären i sig. Alla är små skapare.
Du har hört sommarens sista avsnitt i programserien Den andra världen, som idag hade rubriken Naturen. Huvudperson var Rebecka Wik. Det här var ett program av mig, Erik Skylt. Vill du kontakta redaktionen går du in på vår hemsida på sverigesradio.se och klicka dig fram till Den andra världen. Där finns även mer information om musiken som spelades i programmet. Ljudproducent var Roger Dackegård. Den andra världen görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.